Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och idag gör vi inspelningen via mobiltelefon. Eftersom jag är en så kallad högriskperson och ska undvika att träffa folk. Även om folket i det här fallet är Marina Granlund. Välkommen till programmet.
Tack så mycket. Ja, tack.
Tack. Du är skådespelare. Och känd för flertalet Tyresöbor, bland annat för att du spelar Bergadrottningen i Albyskogen första söndagen i oktober. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Det stämmer mycket väl.
Vi har faktiskt för ett år sedan gjort en inspelning som handlar om Bergadrottningen. Så den, kära lyssnare, den kan ni lyssna på. Om ni går in på tyresoradion.se. Och klickar till arkiv och sen söker på Marina Granlund så kommer ni att hitta det programmet. Och jag gissar att det kommer att gå i repris också inom en inte alltför avlägsen framtid. Ja, Marina, jag börjar med att fråga, hur mår du?
Jag mår ganska bra, skulle jag vilja säga.
Du kom just in ifrån en stärkande promenad.
Ja. Varje morgon så gör jag har en liten ritual, jag har en morgonmeditation och sen så går jag en liten kvartersrunda eller en liten stubbrunda här på Höglidsvägen där jag bor runt kvarteret och så går jag ner till den lilla Trollbäcken och tittar på den, hur den förändras dag för dag.
Brusade den ystert idag?
Oh ja. Det var ett väldigt brus på den och idag var det ju fullt med snö runt omkring också. Uh-huh. Det har ju blåst och snöat i natt riktigt, riktigt ordentligt.
Ja, det ligger faktiskt kvar några centimeter snö. Hörru, kan du förklara var den lilla Trollbäcken ligger? Det kanske inte alla lyssnare som vet.
Nej, den lilla Trollbäcken. Inte området Trollbäcken utan just bäcken Trollbäcken.
Just det.
Den ligger precis som man åker Skogsängsvägen och så finns det ett stopp där Lindalsbacken går upp mot Hanviken skola. Och precis där så finns det en eller två små skogsdungar där Trollbäcken rinner igenom. Och den första lilla skogsdungen, den har ju numera blivit känd som en cykelbacke. Där många unga har varit och cyklat upp och ner och de har grävt och de har byggt och lekt riktigt ordentligt.
Vad härligt det låter.
Ja, men det är jättefint. Det jag saknar är att där var alltid fullt med vitsippor förr. Men det finns fortfarande vitsippor och särskilt på andra sidan lilla Höglidsvägen som går emellan. Där kan man se mycket vitsippor.
Har de slagit ut redan?
Jag såg i förra veckan så fotade jag en vitsippa som hade slagit ut.
Ja, jag såg också min första förra veckan. Men den lilla Trollbäcken, sen porlar den ystert nerför, lite hit och dit och mynnar så småningom ut i Dreviken.
Det vet inte jag exakt faktiskt var det är den mynnar ut. Jag vet bara att man ser den här fram till Skogsängsvägen där den försvinner in under vägen. Och följer man den uppåt så kan man följa den längs början av Trollbäcksvägen. Och så slingrar den sig runt lite på, vad heter nu den då? Uddbyvägen. Ja, i alla fall. För Trollbäcksvägen går ner liksom som en liten skaftväg mot Lindalsbacken. Och där slingrar den sig jättefint och in mellan diken och träd. Och sen så slingrar den sig ut på det som jag tror heter Uddevägen. Hoppas jag inte säger fel nu. Och sen försvinner den uppåt mot Lindalen igen, någonstans. Men där kan man inte se den.
Nej. Så, och den lilla bäcken har alltså gett namn till hela området Trollbäcken. Som förut kallades för Kumla, tror jag.
Ja, det kanske gjorde. Alltså hela Kumla heter ju fastighetsbeteckningarna fortfarande.
Ja.
I ett stort område här. Mm. Och sen har man ju då delat Hanviken och Trollbäcken. Och jag bor ju egentligen i det som heter Hanviken, som också är ett vackert namn. Men jag tycker alltid det är mycket roligare så att jag bor i Trollbäcken. Och särskilt som jag är bergadrottning också och berättar sagor om skogens väsen.
Ja, precis.
Och där vid den där lilla bäcken, där har vi suttit ända sedan min dotter, som nu är stor och bor i Indien. Ända sedan hon var liten flicka så brukade vi ta en liten korg med lite fika och så gick vi ner till bäcken bland alla vitsipporna och så satt vi under den stora granen som fortfarande finns där, som har liksom en rot som växer ut som är som en liten bänk, som en liten sittplats. Och där brukade jag berätta för henne om näcken och bäckahästen som levde i bäcken, och man kunde se det här frodiga skummet ibland, och var det hästens fradiga, och jag berättade om huldran eller skogsråt som bodde i tallen, hon med det långa håret och som ibland hade fina klänningar och som ibland kunde till och med vara naken där och hade ett långt hår runt omkring sig.
Det är nästan så jag längtar efter att få gå med dig och titta på Trollbäcken och höra allt du kan berätta. Kan det vara möjligt?
Absolut. Och det är så underbart att se, för varje gång nu när jag har gått där under våren ett tag, så hur man hör helt plötsligt, så ser man en liten fågel. Oj, den där lilla fågeln har jag aldrig sett förut vid forsen där. Eller så hör man hackspetten. Eller så hör man herr Ratatosk, det vill säga ekorren. Och inte bara en ekorre utan två. Och sen helt plötsligt tre och sen är de fyra. Och så verkar det finnas ett ekorrbo högst upp i en av tallarna där. Och så springer de och leker och tjattrar och har sig. Så man kan uppleva fantastiska saker varje dag. Och så nära.
Alldeles utanför stugknuten, tror jag.
Alldeles utanför stugknuten, ja.
Ja, ett helt getto av ekorrar.
Ja. Det finns ju mycket, mycket djurliv här. Vi har, förra året så hade jag en stor rävfamilj här också som käkade upp alla koltrastar. Och säkert en koltrast som hade byggt bo och lagt ägg i jättefina små ägg i en liten taggig törnerosbuske. Här går det vilt till. Och inte nog med det, det är ju mars. Det är mycket som är nu, det är fasta och det är mars, och katter i mars brukar man ju tala om. Och nu för tiden så är ju många är kastrerade och så vidare. Men jag har aldrig sett så mycket katter, nya katter runt omkring här där jag bor. Det är väldigt spännande. Jag vet inte om det är katter som jämnt går ute eller sådana som är inne en del och går ut en del.
Men det är inte vildkatter i alla fall.
Nej,
de bor någonstans.
Ser inte ut så. Ja, de ser ut att bo någonstans och ha halsband. Och sen så har vi ju den som bor närmast här som egentligen äger reviret. Så det händer ju lite spännande saker. Man kan titta på deras kroppsspråk, hur de för sig och hur de kommunicerar.
Ja. Vad gör du i dessa tider när vi gamlingar måste hålla oss undan? Och ni andra kan leva på som vanligt. Gör ni det?
Nej, inte helt som vanligt. Det vill jag inte påstå att vi gör.
Hur har din tillvaro inskränkts utav coronaviruset?
Ja, först och främst så är det ju arbeten som ställs in. Och som det görs för alla kulturarbetare. I stort sett de flesta. Liksom alla blir av med sina jobb. Dessutom så går jag på en datautbildning på en folkhögskola i Liljeholmen. Och där slutade jag ganska snabbt att gå, för det är mycket folk och trånga hissar och folk från hela världen. Men det kändes inte alls säkert tryggt att vara där. Men det började egentligen med att jag själv fick ont i huvudet en dag och kände mig väldigt svag i kroppen och kände att jag måste vara hemma. Men det var ju också då man började ju skriva, och de var duktiga på att tala om, har du de här symptomen så gå hem igen och så vidare. Men det positiva i den kråkvalsen, det är ju att all den undervisning och coachning som jag har på det här stället, det har vi kunnat göra genom digitala konferenser istället. Och det har nästan blivit ännu bättre, för att då tvingas jag liksom jobba med min egen teknik, med min egen data, koppla upp och vi ska koppla samman oss. Så det har blivit på det sättet väldigt praktiskt, konkret, en mycket bättre lärosituation för mig i alla fall.
Jag tror att många innovationer uppstår nu, och många av dem tror jag också har kommit för att stanna, även sedan allt står hej runt corona har lagt sig. En innovation för dig och mig nu är ju att vi pratar via mobiltelefon, och jag har kopplat lite här hemma hos mig som jag hoppas ska gå att använda till programmet. Hur lever du och din familj? Lever ni på som vanligt, kan gå ute bland folk, eller någon kanske måste hålla sig undan?
Jag har ju min svärmor som bor med oss också.
Jaha.
Vilket innebär att vi måste ju vara väldigt försiktiga med vad vi gör och vad vi går. Nu är det ju så att vi har turen att både min man och jag har möjlighet att jobba hemifrån. Och det är mer jag då som behöver ut och berätta och göra föreställningar och sådana saker som är hindrade. Men rent personligt, och sen så har vi en son också som blev opererad förra året. Och så vi är ganska, så långt det är möjligt så håller vi oss hemma. Eller jag går mycket ut och går i naturen. Och träffar jag någon och går med, så ser vi till att hålla avstånd.
Mm.
Och man får ju se till att man hostar i armvecket eller hostar i en annan riktning. Eller om man måste snyta sig, att man hela tiden antingen har med sig sån här spray. Eller att man tvättar händerna med tvål och vatten. För tvål är ju gott nog för det här viruset som är fettlösligt eller på något sätt.
Och det är bland annat därför som vi gör den här inspelningen så här på distans. Vem vet, någon av oss kanske skulle hosta. Hur man än tänker sig för, så rätt som det är så gör man något litet missgrepp ändå. Och jag är ju väldigt noga med att hålla mig ifrån allt som kan sätta sig på mig här. En sak som jag känner nu, det är att det känns lite konstigt att sitta och spela in utan att se dig och ditt minspel.
Ja.
För att man vet inte riktigt, kan jag prata nu eller ska hon prata nu? Och så har vi pratat lite i munnen på varann.
Mm.
Men det får vi tåla.
Ja, det är en ny träning det också. Det är många gånger man gör såna här radiointervjuer eller det görs per telefon. Det vet jag, inte minst Sveriges Radio tror jag, de ringde och gjorde intervju med P1, med min dotter som ju då bor i Indien och sitter i karantän där i Mumbai i 21 dagar, inlåsta. Det har varit en liten kort insändare när de pratar om Bollywood som lägger ner hela Bollywood-industrin som ju är lamslagen. Och det handlar ju om stora pengar, förutom liksom livet för alla de som jobbar med detta. Så det var en liten kort intervju på P1 igår den 2 april.
Jaha, vad synd, det missade jag. Hörru, hon bor högt upp i ett flerfamiljshus, eller hur?
Ja, hon bor i ett nybyggt område som består av ett par hus och det är ju inhägnat och det är vakter och det är parkeringshus och det liksom finns strövområde liksom lite inåt i och sen så är det ett 16-våningshus som hon bor i. Nu har hon egen balkong och det har varit hennes räddning för hon var ganska snabb. Så att hon har innan de här 21 dagarna sattes i verket så var hon nog hemma åtminstone en vecka innan. Hon var ute och hamstrade mat. Och dessutom så hann hon se till att få till en trädgård. Det var en trädgårdsmästare som var där och hjälpte henne att göra en trädgård på hennes balkong och odla en massa saker så att hon ska kunna vara, ja, och lite självförsörjande. Och det är ju bra, men nu börjar det redan bli väldigt varmt och det börjar bli fuktigt och snart kommer ju monsun och så vidare. Men däremot så har ju det här society som det heter då, alltså vad kan man säga, alltså organisationen som ordnar och står för, som ett råd, liksom hyresgästförening eller ett råd, liksom alla som bor där. De har ju bestämt att de får inte gå ut ur byggnaden. De får inte gå, ge sig iväg ut och handla själv. Utan de har istället ordnat så att det kommer folk och tar upp beställningar. Och sen som hämtar maten och levererar den till huset.
Fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Och sen dessutom, men de får inte heller gå upp på terrassen. De har en väldigt stor terrass där man ser ut över hela Mumbai, säger jag. För det är så man säger nu för tiden. Bombay säger många här i Sverige fortfarande.
Ja, just det.
Men där får de inte lov att gå upp på den terrassen. För att det är i stort sett bara de som går ut eller måste gå ut med sina hundar på något sätt och rasta dem som kommer ut ur husen. Men så de är rätt säkra på det sättet. Men det som oroar henne lite grann just nu, eller som är, det är ju, alltså det händer ju mycket saker och det är om det skulle bli liksom så att det börjar bli upplopp i områden som det gärna blir när allting blir tomt på gator och det finns ju folk som är fattiga, sådana som inte har det bra. Eller just det här med rädsla, att man blir rädd för, när vi människor blir rädda för varandra, du kanske är smittad, du kanske är den, då blir vi faktiskt rätt rasistiska, om man ska använda det ordet. Vi kan bli rätt hemska mot varandra. Och det har hänt, det finns sådana händelser där. Och då sa hon, risken är liksom om det händer sådana saker och de börjar liksom hota affärer eller man slår sönder saker och ting, då kommer alla affärer att stänga och vad händer med maten? Eller vad händer med vattnet? Och det börjar bli varmt och det blir monsun. Sådana där saker kan liksom oroa henne. Men det jag skulle vilja säga trots all den här oron och rädslan som finns, så är väldigt många, dels så finns det människor som lagar mat, massor med mat och ser till att komma ut. De kanske kan gå ut med en bil och levererar mat till daglönare, sådana som inte längre har någon mat. Eller till alla hundar och katter, för många människor har blivit rädda för att deras husdjur ska vara smittbärare. Så det är fina innekatter och fina innehundar som slängts ut på gatan. Så det finns jättemånga sådana här NGO-hjälporganisationer som hjälper och gör vad de kan. Och min dotter själv, ja, hon gör ju en massa, hon använder ju mobilen eller de gör massa chattar och intervjuer där de interagerar med folket och berättar och pratar om vad man kan göra för att vara positiv. Man kan meditera, man kan laga mat, man kan umgås med sin familj.
De får ju inte träffa andra familjer där, eller hur?
Lite grann får jag. Jag vet, hon har en grannfru där som hon går in till, men de får inte liksom göra några stora grejer. Men de har ju liksom umgåtts hela tiden, liksom de går. Precis så där. Men jag vet inte, det har jag inte riktigt koll på.
Du, är det bara skådespelare som bor inom detta område?
Nej, det är det inte. Nej. Oh, nej. Det är alla möjliga familjer. Om man säger, det här är nog ett, kan man säga, medelklassfamiljer som jobbar inom alla olika industrier. men även inom filmindustrin. Och, så att det är ett ganska fint område som hon bor i just nu. Så att hon bor ju bra. Hon har en katt och det är nästan, och den är som en bebis för henne. Det är hennes lilla barn. Så det är nästan av den anledningen som hon inte vill lämna. Annars så har hon funderat på att hon skulle borde komma hem eller inte. Men hon, än så länge så känner hon sig ganska trygg. Men man vet ju aldrig hur saker och ting är.
Och hennes inspelningar ligger väl också på is ett tag, antar jag.
Ja, hon har ja, jättestora jobb som skulle vara jätteviktiga. Så vi får väl hoppas att de kommer att återupptas. Att de inte försvinner.
Jag misstänker att alla gör vad de kan för att få igång det efteråt. Men du, jag undrar, hur kommer det sig att de från början bestämde sig att 21 dagar skulle karantänen vara?
Ja, det kan jag inte svara på. Jag vet faktiskt inte. Om det är något, om det är som en bra inkubationstid för att kunna se vad som händer eller kunna hålla folk isolerade så att man kan ta hand om det man kan liksom på sjukhus och de som är viktiga.
Men sen kan man undra när alla får gå ut. De kan ju bli smittade direkt då. För den som håller sig isolerad får ju ingen motståndskraft ifrån eller mot coronan.
Nej, men så kan det ju vara. Men det är många som lever ute också, lever ute. Och de som lever på gatan eller de som lever mycket mer fattigt. Men det är, somliga säger det, att de kan också på ett sätt ha ett väldigt starkt immunförsvar för att de har levt så nära jorden och olika bakterier och sådär.
Men
det man, när man gör väldigt mycket, många läkare som går ut liksom och talar om hur viktigt det är att man förstår liksom att man hostar i armvecken eller att man vikten av att tvätta händerna och hur man ska göra och snyta sig och inte spotta och sådana saker.
Mm.
Jag vet inte, var någon som skrev, ja men om ni slutade att äta med händerna. Alla gör ju inte det i Indien, men de som gör det, men samtidigt, då blir jag lite så här. Men de flesta indier i alla fall som äter med händer, de är väldigt, väldigt renliga utav sig och har i sin tradition med ayurveda eller med, om man hör till de hinduiska bitarna. Liksom mycket, och även de muslimska bitarna har ju väldigt mycket av redlighet i sina traditioner, att man tvättar sig ordentligt innan man äter, innan man ber och innan man äter och sådana saker. Så att,
Talar du med din dotter ofta? När jag ringde dig häromdagen, du satt och pratade med henne på ett eller annat sätt.
Mm. Ja, alltså teknologin i all ära, alltså, även om det finns baksidor med den här stora teknologin, så är det ju samtidigt, det är ju rätt fantastiskt att det här med till exempel WhatsApp eller FaceTime eller allt vad det nu heter, att vi kan konversera med varandra dagligen och vi kan se varandra och vi kan peppa varandra och... Hon läser mycket och tar reda på mycket om saker och ting som händer i världen. Och är det liksom, vad är vad? Vad finns det konspirationsteorier? Eller vad? Det, är liksom, det finns så många nivåer i allt det här. Liksom, smitta, skydda oss, politik i det hela. Och vad är det som händer bakom allt det här nu? Och sådana saker funderar hon väldigt mycket på. Så att då får vi ha långa konversationer och prata om det liksom.
Tänk vad härligt det är att man kan göra så. Om den kommunikationen inte fanns, då hade man ju undrat, hur har hon det, hur är det?
Mm.
Jag har goda vänner i USA, i New York av alla ställen. Och tills jag fick höra att de hade stannat kvar i Florida där de tillbringade julen, så var jag ju väldigt orolig för hur det skulle gå för dem som också är högriskpersoner. Men de levde gott i Florida än så länge.
Jag måste säga en sak. Det är alltså just det, för att vi pratar ju om det här med... Alltså det finns väldigt mycket rädsla kring det här. Och om det är någonting som jag är rädd för, så är det just rädsla egentligen. Rädsla är en bra, det är någonting, det är en egenskap som vi har för att vi ska kunna känna, oj, här kan det finnas en fara. Hur ska vi göra? Hur ska vi, när ska jag gå och handla? Hur ska jag bete mig när jag handlar? Och så vidare. Men när rädslan, om rädslan får ta över, så kan den göra den bästa utav oss människor till att bete oss ganska illa. Mm. Fast vi inte vill det.
Ja.
Och därför tycker jag det är också viktigt. Vi ska inte blunda. Det är viktigt att veta och känna till saker och ting. Men det är också viktigt att peppa det positiva som vi kan göra i den här perioden. Och göra fina saker och glädjas åt naturen. Gläda oss åt små saker. Små handarbeten eller pyssla eller rensa en låda. Få tid att få vara med oss själva. Även om det kan vara ensamt, väldigt svårt och ensamt för många. Men att vi försöker hitta möjligheter, sätt att vi kan peppa varandra till att klara det här. För det stärker också vårt immunförsvar.
Mm. Jag håller med dig i allt det du säger. Du är så klok, Marina. Och då tänkte jag fråga, är du en sån som lyssnar på alla utsändningar ifrån regeringen och myndigheterna i coronafallet?
Nej, gör jag inte. Jag försöker vaska ut det viktigaste. Men det allra viktigaste, det jag förstår. Men sen försöker jag ta hand om mitt liv, ta hand om mitt arbete, ta hand om mitt hem, ta hand om mina nära och kära. Se till, har vi mat? Vad behöver vi? När ska vi, vad behöver inhandlas? Vem ska åka och handla? När är det bäst att åka och handla? Hur kan jag kommunicera och arbeta digitalt? Och göra något roligt av det. Jag skulle ha ett stort firande nu i nästa vecka. Som jag skulle åka till Skåne och träffa alla mina systrar och alla deras barn och barnbarn och underbart. Men tyvärr så väljer vi att stanna hemma här. Och det finns så många roliga, fina, spännande saker som man kan göra här hemma. Och inte minst eftersom jag är berättare. Så är det ju så att på Världsberättardagen som var den 21 mars. Då var vi många som kom på just olika sätt att berätta via nätet istället. Så att jag och två berättarkollegor till mig, vi använde just WhatsApp med film där man kunde se varandra också. Och så tände vi ett ljus och så satt vi på en fin plats och så berättade vi varsin saga för varandra. Och det blev jättefint.
Ja. Du är ju verkligen en levnadskonstnär, Marina. Just det här att man tar reda på viktiga fakta i fallet och hur man ska bete sig, precis som du gör. Och se framåt och se det positiva i allt som finns. Det är bara en sån sak som att det blir ljusare nu. Och finare,
ja.
Det är så vacker vår. Just idag har vi ju faktiskt snö på marken, men den försvinner snart.
Solen skiner nu i alla fall.
Ja.
Mellan de vajande trädtopparna.
Ja, det är jättefint. Vad har du själv för projekt? Lite har du framåt här nu. Lite har du ju redan nämnt.
Mm. Ja.
Vad kan vi se fram emot att få lyssna och titta på från dig?
Ja, jag skulle ha berättat om sagoförfattarinnan Helena Nyblom som verkade här under förra sekelskiftet och som faktiskt är kvinnan bakom att prinsen Sken kom hit och gjorde förgyllde vårt Tyresö.
Jag tänkte ju säga det, att hon var ju med där i Tyresögänget kring förra sekelskiftet. Ja.
Ja, och hon är en spännande kvinna, en stark kvinna. Som också var Claes Lagergren, han sa så här, där kommer den där beskäftiga danskan igen. Men hon var inte rädd att säga vad hon tyckte och tänkte. Och hon skrev poesi, hon skrev vackra sagor som Svanhamnen och Bortvitingarna, och hon var en mycket spännande kvinna i den här tiden som jag önskar att alla ska få veta mer om. Och nu är det flyttat, så att det kommer att bli istället för den 18 maj som var tänkt på Café Vindfånget i Trollbäckens kyrka, så kommer det att bli i slutet av september istället. Men däremot så kommer jag under sommaren på Pilgrimscentrum, så har vi pratat om att jag kommer att hålla i några kulturvandringar på onsdagskvällarna någon gång i juni, juli. Det är inte bestämt än. Och då kommer jag och vandra och berätta om Helena Nyblom, och då kommer vi att gå till olika platser där hon på något sätt har en historia att berätta om sitt liv. Och där inte minst prins Eugen också är inblandad.
Det har vi att se fram emot, verkligen. Marina, nu börjar vår tid att rinna ut för den här gången. Men jag föreslår att vi snart gör ett nytt program, du och jag. Så att ja, vi kan delge våra radiolyssnare en del klokheter som du kan förmedla.
Ja, och, det tycker jag absolut.
Marina, idag så tänker vi alldeles extra mycket på Åke Sandin och hans familj.
Ja.
Det är hans jordfästning idag. Och det...
Jag har tänt ljus för Åke idag. Vi är många som så gärna ville vara med och ta avsked.
Ja,
men tyvärr går ju inte det. Men jag har i alla fall under morgonen tänt ljus för Åke i våran ikonostas som vi har här hemma. Och jag har ett litet ljus framför mig nu också, där jag sitter under vår intervju, med tanke just på Åke och hans gärning.
Jag ska också tända ett ljus. Jag tror att det är just nu jordfästningen äger rum faktiskt. Marina, jag tackar dig så hemskt mycket för den här intervjun och ser fram emot nästa. Och vad jag tycker har varit knepigast, eller det enda knepiga egentligen, det är att vi inte kan titta på varann. Så att det har blivit lite mycket att vi pratar i munnen på varann. Men jag ska försöka att justera det så småningom. Eller har du något viktigt att tillägga i sista minuten?
Ja, dels så tycker jag att apropå lyssna. Att träna oss i att lyssna på varandra. En sak är att lyssna med ögonen. Men en annan sak är att lyssna med öronen. Och att lyssna in tonlägen. Och det får vi ju träna oss på nu. Och det är väl okej om vi pratar i munnen på varandra lite grann. Men jag tycker ändå vi har varit ganska så bra på att lyssna in varandra.
Men Marina, tack ska du ha. Och lev väl tills vi hörs nästa gång, då du kan dela med dig av flera kloka synpunkter på tillvaron. Ha det så bra och stor digital kram till alla tack lyssnare.
Tack detsamma till er alla. Var rädda om er själva och var rädda om varandra.
Och den ni har hört säga många stora klokheter är alltså Marina Granlund Tyresö. Och vi hörs igen. Och det är på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Och nu ska jag tända ett ljus för Åke. Och så lyssnar vi på några toner ur Bergakungens sal av Edvard Grieg.